Tack. Vi lägger predikan i Guds händer. Herre, tack för att du är här. Tack Jesus att du är här för att möta oss. Tack Helige Ande att du är här och mjukar upp våra hjärtan igen och du vill tala till oss. Du ser vad vi står i. Du känner oss bättre än vad vi känner oss själva, Jesus. Tack för att du är en far till oss, att vi får ropa till dig pappa. Abba, se mig, var med mig. Gör vad du vill med mig. Låt din vilja ske, Jesus. Herre, tala till mig. Ande, led mig. Ande, led oss i resten av den här gudstjänsten. Helige Ande, vi välkomnar dig. Vi tackar dig för att du är här. Du är välkommen, Helige Ande. Tack för att du har lovat att vara med oss, Jesus, när vi samlas i ditt namn. Vi samlas i ditt namn, Herre, och därmed så samlas vi i din kropp. Vi samlas i hela din fullhet, Jesus. Din församling är värdig. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen. Kolla, jag fick mitt stora bord också. Det är fint. Ja. Tack. William Reiner, för de som inte vet om jag är. Jag bor här i byn. Jag är med i Varberg Pingst. Men jag har förmånen, privilegiet. Jag har nåden att få predika Guds ord här. Det är Guds nåd. Och ibland känner man det lite särskilt. Och den här söndagen så har jag känt det lite extra, Guds nåd och Guds ledning inför predikan. Jag var här förra söndagen, påskdagen. Det är en speciell dag och det är speciellt att predika på påskdagen. När jag lämnade kyrkan här förra söndagen så visste jag inte vad jag skulle predika idag. Och det är där som Gud griper in, för vad gör man när man inte vet själv hur man ska bära sig åt. Och när man inte kommer på själv liksom, de här bra grejerna. Vad ska jag dela? Vad är ett ord liksom, till Viskadalskyrkan den här söndagen? Då vänder man sig till Gud. Och då svarar han på bön. Så jag fick en trepunktspredikan ifrån Gud. Så det ska jag dela idag. Och det sitter ett halleluja här inne någonstans för en trepunktspredikan. Så jag funderade ju lite, liksom. Jag tittade på kyrkoåret och det var någonting om påskens vittnen och sådär. Men jag landade liksom i ett annat tema. Ska se om vi kan få fram lite bilder också. Här. Det var för långt. Här har vi den. Den bästa församlingen. Det är temat för dagen. Oh, det måste ju vara den här kyrkan, eller hur? En predikan till Viskadalskyrkan den här söndagen. Bästa församlingen. Ja, men så här är det. Vilken är det egentligen? Finns den? Min uppfattning är att den finns inte, den bästa församlingen. Vi har våra styrkor, vi har våra svagheter. Så länge vi håller oss till vissa grundläggande delar, tänker jag, i församlingslivet, så har vi ändå alla våra styrkor och svagheter. Så att den bästa församlingen finns inte. Och det är ju ingen tävling. Liksom. Hur många har vi döpt i år? Hur många medlemmar har vi? Hur mycket får vi in på kollekten? Det är ingen tävling. Det är inte det som är syftet med Guds hus. Så när jag pratar om den bästa församlingen, då pratar jag om sånt som jag tror är viktigt för att liksom sträva mot den här bästa församlingen. Vad skulle det vara för egenskaper? Vad skulle det vara för delar i församlingslivet som gör oss till en bra och liksom leder oss i sträva mot att vara den bästa församlingen som vi kan vara? Och då har jag som sagt tre punkter. Den första som jag tänkte dela med er, det handlar om låga trösklar och högt i tak. Låga trösklar, högt i tak. Det ger liksom utrymme för hela livet. Om vi har en församling med låga trösklar men högt i tak. Vi ska gå till Jakobs brev. Dagens första bibelord i Jakobs brevs femte kapitel. Där ska vi läsa bara verserna 13 till 15 där. Och då står det: får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Här finns hela livet i Guds hus. Här finns det plats för sorg, det finns plats för glädje, det finns plats för sjuka att få helande. Och någonstans är ju det hela livet liksom. Och det här behöver vara en plats där hela livet får plats. Det är en fråga om ärlighet också. ärlighet mot oss själva, ärlighet mot varandra, att vi ger utrymme för den som lider att komma hit och vara öppen med det och kunna ta emot det och svara upp emot det. Det är en fråga om integritet, att jag tror inte att livet är spikrakt för alla som kommer till kyrkan. Det är det inte. Det är inte det för mig, det är inte det för någon som är här idag. Livet är inte spikrakt. Vi behöver vara ärliga med det. Det är en fråga om integritet i Guds församling. Det sitter någon här inne idag som kämpade med att komma till kyrkan. Sannolikt är det någon här inne eller flera som kämpar idag innan man valde att gå hit. Vi behöver vara öppna för det. Ta emot människor med den värme och den omsorg och ödmjukhet som Jesus gjorde. Han mötte människor där de var. Vi behöver vara ärliga med att det är någon här inne som verkligen kämpar idag för att komma iväg till kyrkan. Och då finns det en plats här för den människan. Att få ett möte med Jesus och bli bekräftad i sin situation. Få ett ord ifrån honom. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor. Det finns en berättelse som återkommer i evangelierna, i de synoptiska. Det är ju Matteus, Markus, Lukas. Och det handlar om en man som är förlamad på något sätt. Han ligger på bår. Och han själv tar sig liksom inte till Jesus. Men han har vänner som gör det. Han har vänner som tar sig till det hus där Jesus finns. Men de får inte plats där inne, så de väljer att bryta upp taket och hissa ner den här mannen för att komma fram till Jesus. Det är att skapa förutsättningar för människor. Och nu behöver vi kanske inte göra det här, men vi behöver skapa förutsättningar för människor. Vi behöver hjälpa människor till Jesus. Den som behöver Gud behöver vi hjälpa hit. Det är här man kan få allt det där som Gud har i sina tankar för oss. Och det behöver vi skapa. Vi behöver skapa detta sjukhus för människor. Det här är inte ett museum. Välkänt citat tror jag. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men kyrkan är inte ett museum. Det är ett sjukhus. Det är en plats dit människor får komma med sina problem. Här är vi inte hela friska, perfekta människor som kommer till kyrkan. Det här är ett hus där dit man får komma med sina problem, med sina besvär. Där man kan få hjälp, där man kan få kärlek, omsorg, omtanke. Det finns en lovsång, O Come to the Altar heter den, av Elevation Worship. Finns det en liten del som står så här, eller de sjunger så här. Jesus is calling, bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Det här är kyrka, det här är evangelium. Det handlar om förvandling. Det handlar om att få möta Gud och bli förvandlad i hans närhet. Om att byta ut den sorg som du bär på och få tillbaka en glädje som inte går att förklara. Det handlar om att få uppstå till någonting nytt. Vi pratade om uppståndelsen förra söndagen. Det här är vad det handlar om. Att du får komma till kyrkan och lämna det som du bär på. Lämna din oro, lämna din ångest, din sorg, och du får någonting annat tillbaka. Någonting från Gud där han ersätter din sorg med en glädje från honom själv. Där han ersätter dina tvivel med en trygghet och en fast klippa att stå på. Det är vår kyrka är. Vi får komma hit och byta ut det som vi vill bli av med och liksom det som plågar oss, och vi får någonting annat tillbaka. Det handlar om att människor ska få bli fria från det de bär på. Det handlar om en frihet i Jesus som vi får i kyrkan. Det är den bästa församlingen där man får komma liksom, och tröskeln är låg. Du kommer lätt in hit. Du behöver inte känna att du inte hör hemma för att du hade en tuff vecka, att du mår skit. Du vill kanske inte ens vara här. Men det finns en låg tröskel in hit. Du har lätt att komma hit. Och när du väl är här inne, då finns det plats för dig att dela och få liksom... få den omsorg och den gemenskap som du skulle behöva. Det är en församling med låga trösklar och högt i tak. Det handlar om förvandling för alla människor. Alla människor är välkomna in i Guds hus. Vi kan titta på lärjungarna. Det var ju en väldig blandning med människor som följde Jesus. Hans närmsta lärjungar, de här 12. Det var fiskare, flera av dem. Några vet vi inte vad de hade för liksom, sysselsättning eller vad de gjorde om dagarna innan de träffade Jesus. Men det var fiskare. Det var en tullindrivare, Matteus, som drev in tull. Alltså han tjänade det romerska imperiet. Och med honom så fanns det också en zelot, Simon zeloten, som var en nationalist och stod på helt andra sidan. De här människorna borde inte liksom funka ihop överhuvudtaget. Men det fanns plats för dem i Jesu närhet. I Jesu närhet kunde de finnas tillsammans och vara bröder på ett sätt som de inte hade kunnat vara under några andra omständigheter. Jesus samlade de här människorna. Han möter dem alla. Och vi har också en välkänd berättelse från Johannes evangeliets tredje kapitel. Vi får ju liksom den här otroligt älskade versen om att så älskade Gud världen så att han gav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ju ett samtal som Jesus har. Det där är ju ett samtal och ett ord som han ger till Nikodemus, en farisé som kommer på natten. Och det kan man undra varför han kommer på natten. Han ville nog inte att någon skulle se det här. Han var ju en farisé och Jesus kritiserade ju fariseerna väldigt mycket under sin tid på jorden. Men Nikodemus, han förstod någonting om Jesus som han ville liksom. Han ville möta Jesus och prata med honom. Han kommer under natten och pratar med Jesus. Och Jesus möter honom och han svarar honom på hans frågor. Han har ett samtal med honom. Han möter Nikodemus där Nikodemus är. Det finns plats för Nikodemus frågor. Det finns plats där. Det är en låg tröskel att komma till Jesus. Det är högt i tak för Nikodemus kan ställa de här frågorna. Och han får ju fantastiska svar. Svar som har levt vidare i 2000 år sedan. Det är den mest älskade versen kanske i hela Bibeln. Så älskade Gud världen. Jesus möter Zacchaeus, en tullindrivare också. Vi ska läsa om Zacchaeus i Lukas 19 kapitel. I Lukas 19 från första versen så ska vi läsa ett lite längre stycke om hur Jesus möter Zacchaeus. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men han kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom. Eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom. Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sade till Herren. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa det till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jesus har kommit för att söka upp de som var sjuka. De som behövde honom mest. Han kom med räddning. Vi talade om det förra söndagen att Jesus är ju Guds räddning till den här världen. Och han möter Zacchaeus, en tullindrivare också. Avskydd förstås bland folk. Han drev in pengar åt det romerska imperiet. Men Jesus möter honom. Han väljer att gå hem till honom och äta middag. Tillsammans med andra syndare också för den delen. Det är en smal väg som vi har valt att gå. Vi som följer Jesus. Det är en smal väg och där måste det finnas utrymme att misslyckas också. I Matteus 7, vers 13-14 står det att gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Den smala vägen, det är den väg vi försöker hålla oss på alla dagar. Det är också den väg som vi så ofta faller bort ifrån. Det är väldigt lätt att snava på den vägen. Och det behöver vi vara ödmjuka med. Jag faller på den vägen. Den vägen är smal och porten är trång. Det är svårt att hålla sig på den. Men där behöver vi finnas till för att hjälpa människor att hålla sig på den vägen också. Så kan vi finnas till för varandra. Det är också en fråga om högt i tak. Att vi inte ser ner på den som misslyckas. För vi är alla syndare. Vi har alla fallit bort. Vi kommer alla misslyckas. Och då är det viktigt att vi är ödmjuka med det. Ödmjukhet är något alldeles centralt i Jesus gestalt. Och för Gud är det superviktigt. Det är så Jesus kommer till den här världen. Han ödmjukar sig hela vägen till korset. Och vi behöver skapa utrymme för människor här att falla ibland. Och då behöver vi vara där och hjälpa till att resa upp. Det är att ha låga trösklar. Det är att ha högt i tak i en församling. Det behöver finnas utrymme att tvivla. Det behöver finnas utrymme att ställa frågor. Kommer ha Alfa här i höst. Det är fantastiskt. Jag bara välsignar er i det uppdraget. Det är bra med Alfa. Det ger ett utrymme för människor att komma med frågor. För det finns mycket frågor. Jesus trendar, men för den sakens skull ska vi inte tro att det här är liksom någonting som bara faller på plats av sig självt. Vi behöver finnas där. Vi behöver presentera evangeliet. Vi behöver presentera vem Jesus är och vad Gud har för människor. Vad Bibeln säger. Vi behöver vara trogna i den tjänsten också. Och då är Alfa ett jättebra verktyg att möta människor i de frågorna. Och vi behöver ha utrymme i den bästa församlingen att ställa frågor, att få tvivla. Jag har identifierat mig jättemycket med Thomas. Och ni som känner till min resa, ni vet att jag gick i flera år med tvivel innan jag beslutade mig för att tro på Bibeln, att tro på Gud och välja Jesus. Thomas är ju en sån lärjunge som tvivlade efter uppståndelsen. Han kallas inte tvivlaren i Bibeln, utan det är ju något som vi har gett honom, liksom det epitetet. Han fick tvivla och Jesus mötte honom. Det behöver vi komma ihåg. För vi kommer möta tvivlare. De finns här överallt. Liksom. Jag tvivlar fortfarande ibland. Sånt dras vi med. Vi är människor. Och då behöver vi möta folk i det. Det är okej att tvivla ibland. Det är okej i Guds hus att tvivla ibland. Vi kan skapa ett utrymme där man får landa i en trygghet i det. För om man känner att man inte kan göra det i församlingen, då kommer man göra det någon annanstans. Och det är inte bättre. Utan välkommen till kyrkan. Här är vi syndare och tvivlar allihopa. Mer eller mindre. Det går i perioder. Vi behöver fundera på vilka krav vi ställer på människor som försöker nå Gud och försöker komma till Jesus. Ställer vi krav? Och vad hade Jesus för krav på människor? En text som jag landade lite vid under påsken också, det är ju också en välkänd berättelse från korset. I Lukas 23 kapitel, verserna 39-43, kan vi läsa om en särskild man som Jesus mötte. I Lukas 23, 39-43. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: "Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också." Men den andra tillrättavisade honom och sade: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något ont." Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset." Tänk vilken låg tröskel detta är. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och ja, vilka är vi att ställa högre krav på människor för att komma nära Jesus? Jag vet, dopet är viktigt. Det är viktigt. Det var viktigt för mig i mitt liv, i min tjänst, var dopet viktigt. Omvändelse är viktigt. Det är viktigt att ha någon sorts uppfattning om vem Gud är och vad han vill med människor. Det finns mycket som skulle kunna vara viktigt. Men låt oss titta på den här texten och se vad det är som krävs för att få komma nära Jesus och komma till Jesus i hans rike. Redan idag, säger Jesus, ska du vara med mig i paradiset. Han har inte högre krav än så. Den här mannen hann inte döpa sig. Det var ingen bekännelsebön så som vi brukar göra det i kyrkan. Jag säger inte att det är fel. Men låt oss titta på vad Jesus säger till den här mannen. Redan idag ska du vara med mig. Bara av att ha bett honom tänka på mig. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jag tycker det här är någonting att ha med sig. Låt det få bara bära församlingen också. Det här är låga trösklar. Det här är högt i tak. Och det är delar av vad som gör den bästa församlingen. Vi går vidare till nästa punkt. Fokus på kärnuppdraget. Någonstans så har vi ju ett uppdrag. Och jag tänker vi ska titta på två bibelställen. Matteus 28, 16-20. Det är de sista verserna i Matteus evangelium. Står det här. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här är missionsbefallningen, den känner vi väl till. Det är en del av vårt uppdrag. Det är vårt uppdrag. Gå ut, gör människor till lärjungar. Döp i Faderns, Son, helige Ande. Nästa text, Apostlagärningarna, första kapitlet, 6-9 versen. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Jesus hjälper sina lärjungar i den här sista texten här att rikta fokuset rätt. Det handlar inte om när Gud ska återupprätta riket åt Israel. Jesus riktar om fokus. Ert fokus ska vara att föra vidare evangeliet till jordens yttersta gräns. Vad det är. Dit ska ni föra evangeliet, det är uppdraget. Han riktar om fokus. Och vi har ju ett kärnuppdrag i församlingen. Kyrkan har ett uppdrag i den här världen. Och det kanske är viktigare idag än vad det någonsin har varit. När folk också hungrar efter en mening, då ska vi finnas där. Och vi har den. Vi har den genom Gud själv. Vi är ju hans sändebud i den här världen. Vi är hans medarbetare, står det i Bibeln. För skörden är stor, men arbetarna är få. Vi behöver finnas där och presentera evangeliet i den här tiden. Det är vårt uppdrag. Jag jobbar i Region Halland. Jag jobbar med säkerhetsfrågor. Det är liksom mitt jobb. Jag är säkerhetsstrateg. Region Halland har ju framförallt vårdverksamhet. Det är ju den stora merparten. Sen finns det skolor och det är kollektivtrafik och sådär. Men den största delen av verksamheten handlar om vård. Sjukhusen, vårdcentraler, folktandvård och sådär. Jag jobbar med säkerhet. Och det är inte en del av kärnuppdraget. Det märker man ganska snabbt. Vad som är kärnuppdraget och vad som är mitt uppdrag. Det kan vara lite svårt att komma igenom ibland med mina grejer. Men då behöver jag inse att det är inte säkerhet som är det viktigaste här. Det viktigaste är att folk får vård. Att vi hjälper de som är sjuka. Att vi ger omsorg. Och att vi kan fullgöra det där kärnuppdraget. Det viktigaste. Det handlar inte så mycket om mig. Och jag tänker att vi ska tänka lite på vad som är kärnuppdraget för församlingen här. Det är inte att det sitter någon här och spelar musik varje söndag. Det är inte en del av kärnuppdraget. Det är jättebra med lovsången. Och det är inte heller... det är så mycket som vi gör här som inte är egentligen kärnuppdraget. Vi ska ju leda människor till Jesus. Och då har vi massor med verktyg. Predikan är viktig, förbön är viktig. Det finns en massa saker som är viktiga. Men kärnan är att leda människor till Jesus. Att döpa i Fader, Son och helig Ande. Att vi ger människor evangelium. Att de får möta Jesus. Att vi gör människor till lärjungar. Det är vårt kärnuppdrag. Vårt fokus måste vara på Jesus och på nya människor. Och där tänker jag att alfan också är en jätteviktig del i det. För att nå nya människor. Vi ska läsa i Efesiebrevet, första kapitel, 22-23 versen. Där står det: allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Församlingen är Jesus själv. Församlingen är Kristi kropp. Vi är fullheten av honom. Så det som Jesus gjorde i den här världen, det är vi kallade att göra. Det är vårt uppdrag att vara Jesus för människor. Vad behöver människor i Veddige? De behöver någon som möter dem, befriar dem från det som binder. Vi behöver vara Jesus för invånarna i Veddige, för våra familjer, för våra släktingar, vänner, arbetsplatser. Det är vi kallade att vara. Och det ska ge liv åt människor. Det finns en fin text i Hesekiel 47 som handlar om templet, och det är en syn hur det väller ut vatten ifrån templet. Det levande vattnet väller ut ifrån kyrkportarna. Och det står att överallt där det här levande vattnet rinner fram, där upplivas de levande varelserna. Jag tycker det är en intressant text, för det är redan levande varelser, men de upplivas. Vi kommer med någonting mer. Det som kyrkan har, det som Jesus har för människor, det är ett liv, och liv i överflöd, står det i Bibeln. Det är någonting mer än att bara leva. Det är liksom en upplivar det levande redan. Alltså, det är så mycket mer i livet som vi har att erbjuda, som Jesus har för människor. Vi behöver säga till folk, kom, smaka och se, står det i Saltaren. Smaka och se. Gud är god. Han har mer för dig i det här livet. Det finns mer än det du känner till. Men kom, smaka och se. Testa själv. Vi behöver bjuda in människor och testa själva och se vad som händer. Den bästa församlingen, det är en familj. Den bästa församlingen är en familj. Det är meningen någonstans med en familj, det är att ha någon att falla tillbaka på. Det kan vara lite svårt att prata om familj, för vi kan ha lite olika erfarenheter av familj. Det finns de som har lite dåliga associationer när man pratar om familj. Det kan vara så, vi är människor. Det här är en skev och brusten värld, så vissa får helt andra känslor i familj. Men så som jag tänker, så som är Guds tanke med familjen, det är att det är en säker plats, en plats att falla tillbaka på. Det är människor att falla tillbaka på. Och församlingen ska vara en familj som man kan falla tillbaka på. Det här är Guds tanke från begynnelsen. Redan i skapelseberättelsen så får vi följa Adam och Eva. Adam är själv till en början, men det är inte bra, tycker inte Gud. Utan han skapar en partner åt Adam. Han skapar den familjen. För det är inte bra att vara ensam. Det finns en mening med familjen. Och den är inbyggd redan från skapelsen. Att ha någon att falla tillbaka på. Att ha någon att slå följe med genom livet. Familjen är viktig. Predikaren, 4:e kapitlet, 9-10 versen står det. Bättre två än en, för det får god lön för sin möda. Om det faller kan den ene resa upp den andra. Men ve den som är ensam. Faller han, finns det ingen som kan resa upp honom. Vi är inte ämnade att leva ensamhet. Det är ju nästan en folksjukdom i det här landet, ensamheten. Otroligt mycket ensamhushåll. Äldre som lever ensamma. Ensamheten är inte Guds tanke för oss. Guds tanke för oss är att vi ska ha människor runt om oss att falla på när vi behöver det. Någon som kan resa oss upp när vi faller. För är du ensam, ve dig, står det i Bibeln. Vi behöver människor runt omkring oss. Där finns familjen till, som är instiftad av Gud, familjen. Vi är barn till Gud, allihopa. Vi får ropa Abba, far, pappa till Gud. Vi är hans barn. Och eftersom vi alla här inne är hans barn, så innebär det också att ni är mina bröder och systrar. Och vi brukar ju säga det, bröder och systrar. Eller man brukade det i alla fall, jag vet inte om vi gör det så mycket längre. Men vi är syskon i den här kyrkan. Ni är mina bröder och ni är mina systrar. Det står att vi är grenar i en vinstock. Vinstocken är Jesus själv, men vi är grenar i den. Vi alla sammanfogas i Jesus. Vi blir bröder och systrar. Och vi väljer ju inte våra familjer. Det gör vi inte. Jag väljer inte vem jag föds till. Jag väljer inte mina syskon. Vi väljer inte våra föräldrar. Vi väljer inte våra syskon. Likadant så väljer vi inte vår församling. Vi väljer inte vilka som är våra syskon i församlingen. Det här är en familj. Och när du är med i den här kyrkan, då blir du bror och syster till nya människor som kommer hit. Vi väljer inte vilka som är våra bröder och systrar i församlingen. Och där har vi också något av kanske en speciell situation i Sverige, för vi har lite kanske annorlunda syn på familjen. Det finns ju andra kulturer där familjen är oerhört viktig. Och det behöver inte liksom vara någon av extremerna, men vi är ganska individualistiska i det här landet. Vi tänker lite mer på vårt eget liv och vår egen glädje oftast än vad vi tänker på familj och syskon. Det finns andra delar av världen där det är mycket viktigare. hur familjen ser på saker. Att det handlar inte bara om dig, vi är en familj och sådär. Och det kan ju bli lite konstigt när man kommer in i en kyrka. För här ska vi vara en familj. Och vi ska tänka på varandra. Och vi är ett kollektiv, så att säga. Guds tanke med församlingen är att vara till på det viset för varandra. Som syskon som bryr sig om varandra, som ser varandra. Som inte bara tänker på sin egen glädje och framgång. Utan som lämnar utrymme för andra människor. Det skulle kunna bli lite klurigt. Men första församlingen står i apostlagärningarna. De har ett hjärta och en själ. Det står i, tror det, fjärde kapitlet. Om att församlingen var ett hjärta och en själ. Och det utmanar oss, tror jag. Vi är inte vana vid det i Sverige att liksom bara ha den gemenskapen riktigt. Men församlingen är en familj. Här är vi bröder och systrar. Och på något sätt så ska vi också vara ett hjärta och en själ i den här församlingen. Och då har vi också lite seniora syskon och lite små syskon. Och det kan vara en utmaning när vi har lite olika generationer i en församling. Det kan utmana också, för vi har lite olika förutsättningar. På det viset är vi ju sammansatta lite konstigt. Liksom. Det var man redan på Jesu tid, men hans lärjungar som sagt var ju väldigt olika. Hur skulle de funka ihop? Ja, men hur ska det gå till? Och det är också någonting som Bibeln talar om när det kommer till mognad. Och då pratar jag inte om ålder egentligen. Bibeln talar om mognad. I Efesierbrevet 4 så står det om tjänsterna i församlingen som hjälper oss att växa. Att växa till, står det, ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså vi mognar med Jesus, vi växer upp, och det handlar inte om ålder som sagt. Det handlar om en mognad med ordet. Det ställs emot barn som kastas med vinden. Att man har en trygghet, att man har en mognad i Kristus, det talar Bibeln om. Det kan vara lite provocerande ibland. Vi vill gärna inte att någon ska sitta över oss på det viset. Och det behöver inte handla om en hierarki. Men det finns olika mått av mognad i en församling. Låt oss vara öppna med det. Likadant står det i Hebreerbrevet om att vuxna får fast föda. Medan mjölk är för småbarn. Alltså, Hebreerbrevets författare är lite skarp i vissa avseenden. För han sannolikt talar om att ni är inte mogna för den fasta födan. Alltså den där undervisningen som går lite mer på djupet. Ni tål bara mjölk, för ni är som barn i Kristus. Liksom. Att man inte har mognat till den graden att man kan ta emot undervisningen. Och hur ska vi se på det i församlingen? För vi har lite olika förutsättningar. Det handlar lite om mognad. Och det kan också vara klurigt. Precis som med en vanlig familj så finns det ju olika behov. Men här blir det kanske lite extra. För vissa har vuxit upp med Jesus och gått med honom i 50-60 år. Andra har precis mött honom. Och vi har lite olika förutsättningar i det. Och det kan vi bara vara öppna med. Och hur ska vi då göra för att kunna bli en familj? För att kunna vara syskon, bröder och systrar till varandra i det? Vi ska gå till en text om familj i Johannes 19. Vi ska till korset igen faktiskt. Vi uppehåller oss lite där, men det är ändå andra söndagen i påsk, så att det är okej. Johannes evangeliets 19 kapitel, 25 till 27 versen. Jag vill läsa, står det så här. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var Klopas hustru, och Maria Magdalena. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden tog lärjungen hem henne till sig. Johannes skriver om sin egen erfarenhet av familjen, liksom, och hur församlingen är en familj. Johannes är den lärjunge som är med hela vägen till korset. Och där står han med Jesu mor Maria. Och här instiftar Jesus liksom församlingen som familj också. Vi tar hand om varandra. När du kommer in i Guds församling, när du är en del av Kristi kropp, så får du också lite nya syskon och föräldrar, och mor och farföräldrar. Vi får lite nya relationer här. Och hur, för att återknyta då till det här, hur får vi ihop detta? Ja, men vi har en del av lösningen här. Det är närheten till Jesus. Johannes och Maria, de står vid Jesu kors. Du kommer inte närmare än så. Så nära Jesus, då kommer du också närmare varandra. Ju närmare korset du kommer, desto enklare kommer du ha att liksom funka med dina bröder och systrar. Vi kan titta på den här, nu syns den lite halvdant. Det funkar ändå. Korset är högst upp. Där har vi Jesus, närheten till korset. Längre ner på den här triangeln så har vi två människor. Ju närmare de kommer Jesus, desto närmare kommer de varandra. Så är det. Så när Johannes och Maria står precis vid korset där, då har de goda förutsättningar att få bli liksom den där familjen som Jesus har tänkt för oss. Och det är närheten till korset och närheten till Jesus som gör att vi klarar av att vara familj i den här brokiga skaran. När vi har så olika förutsättningar, olika behov, vi kommer från olika håll i samhället, olika länder till och med. Då är det närheten till korset och närheten till Jesus som gör att vi funkar ihop. Det här gäller för alla relationer. Det här gäller för dig och din fru. Det här gäller för dig och dina barn. Det gäller med dina vänner. Ju närmare ni är Jesus, desto närmare kommer ni vara varandra. Det här är nyckeln. Närheten till Jesus och närheten till korset. Jag ska avsluta med ett stycke från Romarbrevet 12. Som jag tycker är värt att bara ta med sig vidare i gudstjänsten, resten av veckan och framåt när vi är församling ihop. Romarbrevet 12, 9-18 versen ska vi läsa. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Det här är någonting som jag tror är receptet för att bli en så bra församling som man kan bli. Den bästa församlingen har låga trösklar och högt i tak. Den bästa församlingen har fokus på kärnuppdraget. Och den bästa församlingen är en familj av bröder och systrar som närmar sig Jesus och på det viset kommer närmare varandra. Och allt folket sa, amen. Tack Jesus för att du är den klippa som vi får stå på. Vi kan lita på dig. När vi bygger vårt hus på dig så kommer det inte rasa, Herre. Tack för bröder och systrar som vi får i din kropp, Herre, i din församling. Tack för att du använder oss och möta människor. Tack för att du är här och vill möta varenda människa idag. Tack för att du välsignar ordet och låter det ge god frukt i vägen framåt, Herre. Tack för att du älskar din församling. Tack för att vi får stanna upp och upphöja ditt namn. Välkomna dig in i den här gemenskapen. Ge oss kraft, Herre, att dela det vidare till andra. Att öppna upp för människor. Att välkomna människor in i ditt hus, Herre, för att de ska få möta dig. Hjälp oss att behålla trösklarna låga. Att ha högt i tak i den här församlingen. Hjälp oss att hålla fokus på dig och vårt kärnuppdrag, Herre. Att vi inte ska gå runt och hitta på andra saker. Och fastna i andra delar som inte är din tanke, Herre. Och fastna i sånt som inte är centralt för dig och din vilja. Låt din vilja ske här. Vi tackar dig för den här familjen. Dit vi får falla tillbaka. Att här finns det kärlek. Här finns det omsorg och stöttning att få. Tack för att du använder din församling på det viset. I Jesu namn. Amen.